Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Vi spelar in intervjun den 27 mars. Anders Hjelmin heter jag. Välkomna. Nooshi Dadgostar, välkommen hit till lördagsintervjun.
Tack ska du ha.
Statsminister Ulf Kristersson har nu efter Liberalernas omsvängning i frågan om Sverigedemokraterna i regeringen eller inte. Han har nu något som ni inte har på den rödgröna sidan, ett enat lag. Du har ju länge velat att ni ska gå fram tillsammans inför valet. Vilka initiativ har du tagit för att det verkligen ska bli så?
Vi har ju sträckt ut en hand till de övriga partierna för att samlas i ett lag. Därför i valrörelsen vore det bra att kunna ge tydliga besked till väljarna. Vilka utmaningar vi ser och vad vi ämnar att göra i nästa mandatperiod. Så som att sänka kostnaderna, se till att vi stimulerar fram billiga hyresrätt. Nya investeringar i tåg, vägar och annat, satsa på utbildning, men också skyddar och stärker välfärden.
Men har du fått vatten på din kvarn nu i det här strävandet för någon form av något gemensamt nu när Jimmy och Simona har kramats?
Det skulle jag säga. Nu risken är att oppositionssidan hamnar i ett underläge när de har formerat sig så som de har gjort. Jag har också under veckan skickat ett brev till Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets partiledare, för att initiera ett håll ihop Sverige-löfte så att vi också kan sätta oss ner och tillsammans diskutera utmaningarna framåt. Nu finns det ju en stor risk att vi för första gången i Sverige får ett högerextremt parti i regeringen som splittrar människor, som ställer människa mot människa. Mm. Och vi ser en oro i världen och där har regeringen inte gjort någonting. De har inte gjort strukturella förändringar av elmarknaden så att vi håller tillbaka elpriserna eller förändringar när det gäller livsmedelsbranschen så att vi kan inte vara säkra på att det inte blir höga matpriser. Och därför behöver vi förändra inriktningen för Sverige och där säger jag att vi behöver sätta oss ner och samtala med varandra för att få ihop ett lag som kan ge
berätta
besked
mer,
till...
Berätta mer om det här brevet som du säger att du skickade. När skickade du det?
Det skickades under veckan efter att Liberalerna och Sverigedemokraterna tog varandra i hand.
Och vad skriver ni i det brevet?
Att vi lever i oroliga tider. Vi ser nu en risk för att Sverigedemokraterna faktiskt kan hamna i regering. Så det finns ett högerextremt hot inför nästa val helt enkelt. Och vi behöver därför sätta oss ner. När man pratar med varandra och sitter i samma rum så kan man ofta komma överens. Och jag tror på samtalet. Jag tror på att man tillsammans kan resonera kring vad de stora frågorna är. För oss går vi ju in med ingångarna att de höga kostnaderna, som dessutom kan bli ännu högre nu i och med den oroliga värld vi lever i, är en viktig fråga. Och dessutom välfärden och den stora arbetslösheten som behöver bekämpas.
Har ni skickat det här brevet till både Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet? Eller är det särskilt Centerpartiet ni har riktat er till?
Vi har i det här sträckt ut handen just till Centerpartiet för att vi ser att vi sätter oss gärna ner med just dem för att komma överens med varandra. Sen behöver vi se hur det går. Vi sätter oss gärna ner med Miljöpartiet och Socialdemokraterna också för att formera ett starkt lag som kan tillsammans byta regering och snabbt sätta igång arbetet för ett rättvisare svenskt återupprättande av folkhemmet.
Vad har du fått för svar från Elisabeth Thand Ringqvist?
Jag har inte fått något svar än så länge men har goda förhoppningar om att hon ska sätta sig ner med mig och prata. Jag tror vi skulle båda gynnas av det.
Att de inte har svarat då från Centerpartiet, vad tycker du om det?
Nu får vi se om hon gör det. Jag hoppas att hon gör det. Hon har ju själv gett uttryck för att hon vill byta regering och sagt att det är viktigt. Och för svenska folket är det ju helt centralt att vi vet att en röst på någon av partierna till vänster blir ett riktigt politiskt maktskifte. Så att det inte blir ett maktskifte i meningen att det bara är andra ansikten som utför samma politik. Utan vi måste ju på riktigt se till att byta inriktning för Sverige.
Det låter ju som att du vill göra ungefär som Liberalerna och Sverigedemokraterna gjorde på den andra sidan då. Vad är det ni vill komma överens om med Centerpartiet? De kom överens om 15 punkter. Vad vill du enas med Centern om?
Nu har vi sagt att vi ska börja någonstans. Och vi har många beröringspunkter, vi och Centerpartiet. Det är gles- och landsbygdspolitiken. Vi skulle tillsammans kunna titta på klimatpolitiken. Vi kan kolla på jämställdhet, värderings- och rättsfrågor. Men sen behöver vi också ta tag i de stora ekonomiska frågorna och titta på hur de olika partierna närma sig frågan om arbetslöshet och i välfärden till exempel.
Vad blir den tuffaste frågan, tror du?
Det är väl de klassiska vänster-höger-frågorna där vi skiljer oss åt. Där vi vill göra mycket stora satsningar och investeringar i Sverige som land. Vi kommer ju ur arbetarrörelsen, så vi värdesätter ju arbetet och ser till att Sveriges arbetare har det bra. De ska ha billiga hyresrätter och flytta till en god, ett gott skydd vid både arbetslöshet och sjukdom. Men vi ska också ha en mycket stark välfärd i hela Sverige. Det är väldigt viktigt.
Om ni och Centerpartiet skulle komma överens om någonting, vad är det värt, så att säga? För det finns ju fler partier som ni måste komma överens om det ska bli något regeringsskifte, eller hur?
Där kan man ju säga att det är en liten lucka i L och SDs löfte. Att där betyder kanske inte de här punkterna så mycket, därför att de övriga partierna ställer sig inte bakom. Så att jag tänker att om Centerpartiet tackar ja till detta, så är det ett rimligt steg efter det att också Miljöpartiet och Socialdemokraterna kliver in i det rummet, och att vi tillsammans kan komma överens om ett antal frågor inför valrörelsen för att kunna ge tydliga besked till väljarna.
Centerns partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist, senast vi hörde något från henne, sa ju hon att Centern inte kan stötta en regering där Vänsterpartiet ingår. Även Birgitta Olsson, som Centern hoppas ska lyfta partiet, som har gått över från Liberalerna till Centern, har kallat Vänsterpartiet för ett ytterkantsparti som man ska sträva efter att hålla borta från makten. Varför tror du att Centern skulle ändra sig?
Nu är vi ju inget av dessa saker, utan det viktiga måste vara att vi kan samlas för att ge en ny inriktning för Sverige. Jag har jättestora synpunkter på Centerpartiets arbetsmarknadspolitik, hur de krossade Arbetsförmedlingen, hur de sänkte skatterna bara för de absolut rikaste och lät vanliga människor betala för det. Det är klart att jag har det, men man måste kunna räkna till 51. Det är det som är tricket i politiken. Får vi inte 51 så kan vi inte byta regering. Och därför måste ju också jag acceptera att jag har inte 51%. Och det måste nog Centerpartiet också göra, helt enkelt. Och jag tror att väljarna vill det. De vill ha en ny inriktning, de vill ha en ny regering. Och därför gör vi det här på deras beordran, kan man säga.
Det kan upplevas utifrån som att ni de senaste åren har jobbat hårt för att bli mindre av då ett ytterkantsparti och mer regeringsdugliga. Mildrat motståndet mot vapenexport, mot NATO, mot EU, mot kärnkraft, mildare skrivningar mot kapitalism i partiprogrammet bland annat. Har inte de andra partierna förstått den här förändringen av Vänsterpartiet?
Vi har aldrig varit ett ytterkantsparti. Vi har suttit i Sveriges regering, eller i Sveriges riksdag, i över 100 år och samarbetat med Socialdemokraterna i hela uppbyggandet av folkhemmet under hela 1900-talet. Vi är ju ett väldigt stolt och viktigt parti i svensk historia. Så att det här med ytterkant är ju en nymodighet som Centerpartiet har tvingats leverera, därför att de behövde övertyga sina medlemmar om att SD var ett dåligt parti. Och så skulle de ge någonting till de som inte tyckte att det var en bra idé. Och men, så att Vänsterpartiet, ja, är ju också det. För då skulle man kunna kalla Moderaterna för ett ytterkantsparti också. Det blir lite tramsigt, tycker jag. Utan vi är ju ett parti som är näst störst i vårt block, så att säga. Vi vill ju se till att vi tar tillbaka kontrollen över den svenska välfärden, så att den inte sönderprivatiseras och säljs ut till utländska riskkapitalbolag. Vi kommer se till att sänka kostnaderna för Sveriges familjer. Med våran budget hade man fått 3000 kronor mer i plånboken varje månad. Det här är ju, jag bara menar, många av de här sakerna är nog inte sånt som människor tycker är dåligt.
Men det här med ytterkantsparti, ni har ju ändå en historia av att vara ett kommunistiskt parti som andra partier inte har velat ha med att göra. Det där ligger väl kvar och spökar någonstans?
Nej, men så är det ju inte. Då kan man ju också dra upp Centerpartiets gamla historia. Eller? Även Tage Erlander har yttrat många saker som vi idag skulle uppfatta som häpnadsväckande. Jag tycker det känns lite förlegat. Utan att lyssna på vad vi har att säga.
När du var här i lördagsintervjun i höstas så handlade intervjun i stora delar om flera fall där vänsterpartister hade uttryckt sig antisemitiskt. Det här kan väl också vara sådana saker som gör att de andra partierna är så att säga misstänksamma mot Vänsterpartiet?
Jag tror faktiskt inte att det har någonting med det att göra. För de fallen fanns ju även i Centerpartiet, tyckte ju några. Utan jag inser ju också att Centerpartiet, de vill införa marknadshyror. De vill försämra anställningstryggheten för Sveriges arbetare. De vill ha ännu större ekonomiska klyftor, något som vi tycker är hela problemet med att vi inte har. Det är därför vi inte har tillväxt i Sverige, för att vi har så stora ekonomiska klyftor. Och jag förstår att de vill andra saker. Men där måste man ta ställning som centerpartist och tänka, vad är viktigast? Och de har ju tagit det ställningstagandet. De har valt vänstersidan. De tyckte det var viktigare att stå emot högerextremismen än att sänka barnbidrag eller sänka A-kassan och så. Och då får man nog acceptera det så att säga fullt ut.
Du, på kongressen om några veckor, Vänsterpartiets kongress, så ska ni klubba partistyrelsens linje att Vänsterpartiet inte kommer att stödja eller att släppa fram en regering som ni inte själva ingår i. Varför är det där så viktigt för dig?
Just för att det inte räcker att byta ansikten på regeringen och bedriva samma politik.
Men det ger väl det ändå liksom färre handlingsalternativ efter valet? Du blir bakbunden till en idé?
Låt mig ge dig då några anledningar till det. Det första är väldigt praktiskt. Vi kan inte ha en statsminister och en regering som inte får igenom sin ekonomiska politik. Magdalena Andersson fick ägna många så att säga budgetar som var borgerliga förra mandatperioden. Hon fick inte igenom sina budgetar, därför Centerpartiet valde att inte rösta på det eller rösta på det. Och då vet man inte vem det är som styr riket, och det betraktades utifrån som ett kaos att man inte kunde styra, och väljarna kan inte ställa till svars den politiker som faktiskt är ansvarig, därför att det var ju också Tidöpartiernas ekonomiska politik i hög utsträckning som styrde förra mandatperioden. Det är en fråga. Vi kan inte ha den oordning. Så det finns ett ordning och reda argument här som är väldigt viktigt. Man måste få igenom sin budget, sin ekonomiska politik. Vi måste också ändra inriktning för Sverige. Vi vill ju återupprätta det som jag växte upp i, många förskollärare, jag kunde sitta med mellanchefens dotter vid samma skolbänk. Ett Sverige som är ett folkhem, där vi har små klassklyftor, där vi har liten arbetslöshet, hög tillväxt, vi är ett modernt, jämlikt land. Och för det så behöver Vänsterpartiet vara med, helt enkelt. Annars blir det nog lite samma gamla skåpmat som vi har upplevt hittills.
Och nu vill ni klubba den linjen på kongressen. Det här är Ekots lördagsintervju idag med Nooshi Dadgostar som är Vänsterpartiets ledare. Du, i förra valrörelsen så såg vi dig i varselkläder och bygghjälmar vid olika industrier på många bilder. Den här valrörelsen så har det kommit många bilder på dig när du dansar på TikTok, du dricker shots på studentföreningar och sådär. Har Vänsterpartiet bytt målgrupp eller vad är det frågan om?
Nej, utan det här handlar om politik. Sverige bygger ju stora delar av sin ekonomi på svensk industri. Det ligger ju djupt rotat hos mig som göteborgare. Vet inte om jag har någon vän som inte någon gång har jobbat på Volvo. Det är ju en av Sveriges största industriområden. Så det är klart att svensk industri är väldigt viktigt, och vi ska, för att den ska kunna gå in i framtiden, ställa om den och fasa ut den fossila energin ur både vår basindustri och vår verkstadsindustri. Så det är ju väldigt viktigt, och vi ska ha fler människor som arbetar i svensk industri. Vi försörjer hela Europa med järnmalm. Vi bygger det bästa, vi lagar det bästa stålet i hela världen. Det ska vi vara stolta över, och det är vi, och vi ska utveckla det och se till att vi går in i framtiden med en stark svensk industri som ser till att vi kan också betala för våran välfärd.
Vi pratar
det är en sak, men det behövs också högutbildade människor förstås för att det här ska bli av.
Vi pratar om lite mer konkret politik där det möjligtvis kan vara svårt att få ihop det, framförallt kanske med Centerpartiet inom ekonomin. Vänsterpartiet vill öka skatteinkomsterna till staten i år med nästan 62 miljarder kronor mer än jämfört med regeringens budget. Samtidigt vill Centerpartiet gå åt helt andra hållet. De vill minska skatterna med drygt 4 miljarder jämfört med regeringen. De ligger alltså till höger om regeringen i den ekonomiska politiken om man mäter det så. En fråga som man undrar här är hur 17 ska ni få ihop det här?
Alltså det vi föreslår är precis samma skatteuttag, samma skattekvot som vi hade förra året.
Ja, men ni vill ta ut över 60 miljarder kronor mer än regeringens
budget. Det är för att vi
budget.
Gör en skatteväxling. Vi sänker skatterna för alla som tjänar under 50 000 kronor. Och sen tycker vi att man successivt för de som tjänar över 50 000 kronor kan betala lite till. Sen vill vi ju utreda en miljardärskatt. Därför att Sverige har blivit ett land med väldigt stora ekonomiska klyftor och där de rikaste bidrar ovanligt lite. Och det är inte bara jag. Om man ska tro på mig så kan man tro på den stjärnekonom som kommer att besöka Stockholm här nästa vecka, Gabriel Zuckerman, som just har tittat på Sverige och jämfört med andra länder. Att här har det blivit en explosion av miljardärer och de bidrar minst av alla, tyckte han, av de länder som han hade tittat på.
Men du, frågan här är ju hur ni ska få ihop politiken med Centerpartiet. Det skiljer alltså 66 miljarder kronor i era olika budgetmotioner med pengar in till staten.
Och
hur ska ni få ihop det där?
Det är en bra fråga. Och när man förhandlar så beror det mycket på vilka styrkeförhållanden som gäller. Hur många röster får vi för att kunna driva igenom våran ekonomiska politik där vi tycker att vanligt folk, de har absolut inga marginaler. De ska få sänkta skatter och de ska få sänkta kostnader på både mat, el, sånt som veterinärskostnader har vi olika förslag för att sänka priserna för. Det är oerhört viktigt. Vi kommer ta bort karensdagen. Vi kommer höja bostadsbidraget. Om våran budget hade gått igenom så skulle en vanlig familj få 3 000 kronor mer i månaden. Men de rikaste måste betala mer. Som Zuckerman sa, han har aldrig sett så stora skillnader i bidrag mellan olika samhällsgrupper som han hade sett i Sverige.
Men det är en bra fråga hur ni ska få ihop det med Centerpartiet, säger du. En annan sak, ni vill ta in nästan 40 miljarder kronor mer än regeringen i år i direkta skatter på arbete enligt er budgetmotion. Just högre skatt på arbete är något som ekonomer brukar ogilla. De menar att folk ändrar beteende om man höjer skatter. De jobbar kanske mindre och då får man inte in så där mycket skatteintäkter som man har tänkt sig på pappret. I så fall spricker ju era kalkyler och ni har inte råd med allt det där som ni vill satsa på. Vad säger de om det?
Det handlar ju alltså om de med mycket höga inkomster. Vi tyckte det var onödigt att i ett läge där svenska folket gick på knäna att de med mycket höga inkomster som Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson själva fick 6 000 kronor i mindre skatt per månad. Ulf Kristersson gav uttryck då för att man skulle bita ihop, men det var aldrig de rikaste som skulle göra det utan alla andra som fick höga chockkostnader och fick liksom urholkade ersättningar och blev fattigare och fattigare.
Men ni vill ju höja skatten för alla då som tjänar mer än 50 000?
Ja, men precis. Då får man en successiv upptrappning, tycker vi är rimligt. Säger experterna att det är dåligt? Svar nej. Utan Finanspolitiska rådet är ju mycket, mycket kritiska till det som regeringen och Sverigedemokraterna nu gör. Det vill säga, vi har stora utgifter framför oss. Vi ska bygga ut hela rättsväsendet. Vi ska göra en historiskt stor upprustning. Och detta har alltså Elisabeth Svantesson lånat till. Det tyckte vi var oseriöst, det är olyckligt. Det är att låna till konsumtion. Och det gör man inte det ska man helst inte göra som vanlig person heller.
Men vi har pratat med experter som säger att om man gör den här typen av skatteförändringar så ändrar människor beteende. Och då blir det inte så där mycket skatteintäkter som man har tänkt sig.
Det stämmer inte och det är inte det Finanspolitiska rådet säger. Utan tvärtom är de mycket kritiska till att Elisabeth Svantesson nu går runt och säger att pengarna är slut. Fastän hon har lånat då till stora skattesänkningar för de absolut rikaste. Om du frågar mig nu, har Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson ändrat sitt arbetsbeteende? Nej. Det har de inte. Det är inte så att arbetslivet fungerar.
Nooshi Dadgostar, ett av era viktigaste vallöften är att få ner arbetslösheten. Men enligt näringslivet så hotas jobb av att ni höjer kostnaderna för företag. Varför gör ni det?
Det som näringslivet också säger numera, på ett helt annat sätt än vad de gjorde förut. Jag förstår ju att de vill tjäna mycket pengar. De har ju en ideologisk ingång att liksom, vi vill behålla pengarna själva.
De vill väl anställa människor också?
Ja, men lyssna på det här. Svenskt Näringsliv, det de framför allt för fram nu, det är att de också behöver stora offentliga investeringar. Alltså de måste se till att, vi måste se till att tågen går. Och det berör väldigt många industrier och företag, och det gör de inte idag. Idag står Malmbanan till exempel still då och då. Och då förlorar vi alltså 100 miljoner kronor varje dag när det händer. De säger att vi måste börja bygga ut våra elnät. Vi måste se till att människor klarar högskolan och högre utbildning och skolan för att vi ska ha yrkesskickliga personer som de kan anställa. Så det är ju också något de för fram, och det kommer. Mm. Alltså, den som säger att vi kan göra massa saker men det ska finansieras med luft, den kan inte ro hem det, utan här är det en balans. Gör vi bra saker med pengarna så kommer det, som vi har sett genom hela svensk historia i övriga länder, öka svensk tillväxt och sänka arbetslösheten.
Ni vill också höja kapitalskatter. Bland annat vill ni ha en lägre gräns för skattefritt sparande på investeringssparkonto. Ni vill också se över det som heter egendomsskatter framåt. Vi tar förmögenhetsskatt, arvs- och gåvoskatt till exempel. Hur stor förmögenhet ska man ha för att bli aktuell?
Vi har inga förslag på de delarna, utan det vi har talat om är miljardärsskatt.
Det står ju att ni vill utreda de här. Det måste väl vara att ni strävar efter att införa en förmögenhetsskatt?
Nej, vad läser du det?
I er budgetmotion så står det att ni vill utreda de här skatterna.
Okay.
Och det fanns ju en förmögenhetsskatt.
Det finns inga förslag på det.
Nej, men ni har ju ändå den strävan då.
Ja, absolut. Nej, men låt mig vara
väldigt säker. Det fanns ju en förmögenhetsskatt fram till 2007.
Ja.
De som ägde mer än 1,5 miljoner fick betala 1,5% i förmögenhetsskatt. Är det där någonstans du ser framför dig?
Vi talar om miljardärer. Det är det som vi har pratat om.
1,5 miljon är väl ingen miljardär?
Nej, det jag pratar om att man ska titta på. Om man tittar på kapitalbeskattning så är det stora miljardärer. Och de har blivit väldigt många i Sverige, och de ska bidra med mer. Exakt utformning söker du, jag förstår det. Allt sånt här måste utredas. Det är ju viktigt att man faktiskt betalar och inte lyckas smita ifrån det. Det är ju viktigt att det kommer in pengar och att de bidrar med sin del. Därför vanligt folk orkar inte med de stora neddragningarna och vad de som bär upp alltihop. Och jag har egentligen inga barn med något specifikt förslag, utan det viktiga för oss är att det är effektivt, att det är rätt personer så att säga som betalar, och där är vi ganska öppna för att titta på vilken konstruktion kan man tänka sig då.
Men om det bara är miljardärerna som ska bli aktuella för förmögenhetsskatt, då blir det ju inte så mycket pengar till staten. Det där är ju också alla experter överens om. Om det bara är de där allra rikaste vi pratar om, då blir det ju inte så stor skillnad.
Man får ju titta på det. Många av våra, Norge till exempel, får ju in ganska mycket pengar på sin förmögenhetsskatt. Det finns ju andra länder som man kan titta på som får in en del. Men det viktiga är ju att det är just de rikaste. Vi tittade ju på de 16 000 rikaste, kan man säga, svenskarna som hade 44 miljoner i genomsnitt, familjerna. De kunde då få ett bidrag på 50 000 kronor i månaden, en barnfamilj, om de då staplar tre olika bidrag på varandra. Sånt där vill ju vi titta på. Är det verkligen vettigt att extremt rika personer, en familj som då har 44 miljoner kronor i en egen förmögenhet, ska de få 50 000 kronor i bidrag varje månad av hårt arbetande människor som är butiksbiträden där två av fem till exempel ligger under fattigdomsgränsen, där som kör tåg eller har liksom vanliga jobb? Så det är klart, här behöver vi ju titta på moralen i vårt skattesystem så att de rika bidrar med mer. Där ska vi veta att andra länder har gått före.
Jag vill gå vidare där nu. Ja. Den senaste tiden har alla partier utom Miljöpartiet sagt att de vill sänka skatten på bensin och diesel på grund av kriget i Mellanöstern. Vad vill du och Vänsterpartiet?
Men där tror jag att vi måste titta på hur vi ska göra. Det som regeringen har presenterat är otroligt otillräckligt. En tusenlapp för en person som har betalat kanske 14 000 kronor i el.
Men vill ni också sänka kostnaderna?
Vi behöver titta på, vi tror inte på prischocker. Och där kommer vi att återkomma inom kort med vad vi kan se. Vi kommer vara väldigt noga med att det som hände 2022, där det blev extrema prischocker som sedan drabbade hushåll och drabbade välfärd, och som vi fortfarande lever med, det ska aldrig någonsin hända. Det är också en av anledningarna till att vi behöver byta regering.
Men vill ni alltså också sänka då bränsleskatter trots era klimatambitioner och klimatpolitik?
Problemet med, nu är det en väldigt liten också skattesänkning, är att vi vet inte om det går till kunden. Det kan också gå rakt in i branschen och inte överhuvudtaget nå kunden. Det är det som är alltid problemen när man inte ställer krav på prissänkning de facto, utan bara sänker en skatt. Så där behöver vi titta på konstruktioner. Men ingången är att vi kan prischocker kan vi inte gå med på.
Men hur är det, är det ansvarsfullt att sänka kostnaderna på fossila drivmedel då, med tanke på klimatutsläppen?
Nej, men självklart, vi har ju en omfattande elbilspremie till exempel. Vi behöver göra mycket mer för att bygga ut laddinfrastruktur och se till att vi elektrifierar hela samhället. Det är dock en mer, det är inget man kan göra imorgon. Så att man måste nog skilja på akuta insatser och det som måste göras ordnat under en längre period, så att människor inte blir ruinerade eller liksom chockas i den här processen. Mm. Det kommer inte gynna klimatomställningen.
Kort om migrationsfrågorna. Regeringen har ju kraftigt skärpt migrationspolitiken. Vad vill ni riva upp av de här skärpningarna om ni skulle komma till makten?
Vi har en väldigt traditionell ingång i de här frågorna som kommer ur den svenska arbetarrörelsen. Man måste vara väldigt noggrann med att företag inte kan plocka in människor för att sänka löner. Så att lönedumpning måste i alla led stoppas. Så därför tycker vi att man ska ha en myndighetsbaserad arbetskraftsinvandring till exempel. Alltså det ska inte komma någon arbetskraftsinvandring.
Men vad vill ni riva upp av skärpningarna? De har ju minskat antalet kvotflyktingar, regeringen.
Det här är ju en skärpning. Som, eller det här behöver ju rivas upp. Därför att det fungerar inte. Vi ser ju på våra byggen att det pågår lönedumpning.
De har tagit bort möjlighet till spårbyte till exempel. Bort med ventiler för särskilt ömmande skäl. Vill ni växla tillbaka eller vad vill ni göra där?
Där ser vi att de har, när de här sakerna du nämner, där har de gjort en retroaktiv lagstiftning. Det vill säga, nu ser vi ungdomar som har bott här i 10-14 år. De pratar felfri svenska. Jag träffade Jomana häromdagen som hade precis köpt sin studentmössa och skulle gå vidare till socionomutbildningen, som plötsligt fick ett besked om att hon ska bli utvisad och ska ut om en månad. Det är ju inte rimligt. Det är helt enkelt moraliskt fel och absurt att vi har investerat så mycket i de här ungdomarna, så ska de inte ens få vara kvar. Och själva då, utan familj, som har många gånger medborgarskap och uppehållstillstånd. Det måste förstås, de här konstigheterna, märkligheterna som regeringen har skapat, det måste vi ju ta bort.
Mm. Kommer ni prioritera de där frågorna i eventuella förhandlingar med Socialdemokraterna? För de vill ju behålla de flesta förändringarna.
Ja, det är inte min bild, utan de har nog ändrat sig om tonårsutvisningarna. Jag såg sist att de hade föreslagit en paus kring de här fallen.
Jag pratar inte
fallen.
Bara om dem, jag pratar om andra frågor också.
Ja, men det är ju det som, det här är ju de stora frågorna, att de nu retroaktivt går in och gör de här ändringarna. Det behöver vi ändra på.
Slutligen, Nooshi Dadgostar.
Förhandlingen är för tidigt att svara på.
Ja. Ett annat vallöfte från er är att politiskt genomföra en generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Först ska fack och arbetsgivare få chansen att förhandla fram en överenskommelse, men ni ska samtidigt lägga fram ett förslag på riksdagens bord. Parterna vill ju bestämma om de här frågorna, att inte politikerna ska gå in. Varför ska de tvingas till förhandlingsbordet på det här sättet?
Ja, men LO gick fram med en framställan och Svenskt Näringsliv gav som ett brev på posten ett klart nej till den inbjudan. Det gör att de nu lägger in sitt veto och vi riskerar att behöva vänta 50 år till för en modernisering av svensk arbetstidslagstiftning. Det är helt enkelt orimligt att de egenhändigt ska kunna sätta stopp för hela den här moderniseringen. Nästan alla andra jämförbara länder nu i Europa har ju en kortare veckoarbetstid.
Just det. Men facket och arbetsgivarna vill ju sköta det här själva. Och från facklig sida är man ju orolig för att om det blir en annan politisk majoritet kommer de gå in i andra frågor som passar dem och som passar arbetsgivarsidan.
Därför vårt förslag är att det är parterna som ska förhandla.
De ska ju förhandla under hot och det vill ju inte parterna göra. Varför vill ni göra det på det sättet?
Jag skulle inte kalla det hot. Vi hade ju en liknande situation förra mandatperioden som heter trygghet och omställning. Mm. Det vill säga det finns en utredning i bakgrunden för att också se till att Svenskt Näringsliv kliver in i förhandlingsrummet. Och vi måste få en modernisering nu i arbetstidslagen, tror jag. Annars blir det ingenting.
Säger Nooshi Dadgostar som är partiledare för Vänsterpartiet. Tack för att du kom till lördagsintervjun.
Tack.
Helena Gissén är med oss nu, vår politiska kommentator. Välkommen.
Tackar.
Din reaktion på att Nooshi Dadgostar nu säger att de har bjudit in Elisabeth Thand Ringqvist till samtal liknande de som Simona Moansson och Jimmy Åkesson hade.
Ja, det blir ju väldigt intressant nu att se då om trycket på Centerpartiet har ökat så markant. Och dels av den här uppgörelsen på Tidösidan och dels också kanske av värvningen som de är väldigt glada över av ex-liberalpartisten Birgitta Olsson, så att centerledningen ändå faller till föga här. För Birgitta Olsson, hon har ju sagt faktiskt att det vore bra med ett besked om ett rödgrönt regeringsalternativ. Och hon har även sagt, även om hon tycker att Vänsterpartiet är ett ytterkantsparti som ska hållas borta så mycket det går, att hon faktiskt ändå inte utesluter budgetsamarbete med Vänsterpartiet. Men det är ju inte hon som är partiledare, och om jag får gissa så kommer Thand Ringqvist att förhålla sig ganska kyligt till det här. För hennes linje är ju att man ska hålla alla dörrar öppna i förhoppningen om ett valresultat som på något sätt skakar om och bryter blockpolitiken och kanske öppna för en lösning i mitten. Det har ju varit hennes linje hittills i alla fall.
Mm. Den här förändringen som har skett då på Tidösidan, vad innebär den för Vänsterpartiet och den övriga oppositionen?
Ja, men det ger ju förstås råg i ryggen då åt Nooshi Dadgostar, som ju har krävt sedan förra valet att Magdalena Andersson ska redovisa sitt regeringsunderlag. Och det är många på vänsterkanten, också på Socialdemokraternas vänsterflank, som tycker att bristen på besked om det rödgröna underlaget är en så stor nackdel så att det skulle kunna leda till valförlust, trots att oppositionen ju leder mer eller mindre stort i opinionsmätningarna. Men Socialdemokraterna ska kalkyl är ju att Vänsterpartiet och även i viss mån Miljöpartiet skrämmer bort väljare, så att trots att sakpolitiken till stora delar är likartad om till exempel karensavdrag, vissa skatter, vissa bidrag och sådär, så står ju Magdalena Andersson fast vid att hon vill kunna samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna då. Och Centerpartiet har ju då hittills i alla fall inte ens velat prata med Vänsterpartiet.
Vänsterpartiet kräver ju tydligt att sitta i en regering efter valet. Har de krävt samma sak inför andra val?
Ja, de har absolut velat detta tidigare, men de har inte fått det. Och i januariavtalet, som ju var en mittenlösning, där fanns ju till och med en så kallad förnedringsklausul. Alltså det stod i avtalet att Vänsterpartiet skulle hållas utan politiskt inflytande trots att deras mandat behövdes i ekvationen. Och det vill Vänsterpartiet aldrig mer vara med om. De vill inte vara en dörrmatta till Socialdemokraterna, som de säger då. Och under Dadgostar så har de ju också faktiskt fällt en S-regering för att den då enligt dem överträdde en röd linje angående marknadshyror. Det där tilltaget gav dem då en skjuts i opinionen, så att det finns ju också i minnet här.
Till sist då, de ska ha kongress snart, Vänsterpartiet, och rösta om det här kravet på ministerposter för att acceptera Magdalena Andersson som statsminister. Hur enigt är Vänsterpartiet i det här?
Det är kontroversiellt i delar av partiet. Alla är inte förtjusta i tanken på att efter en rödgrön valseger då hota en socialdemokratisk statsminister med nyval i förlängningen då. Man vill i så fall hellre vara ett offensivt stödparti än att riskera att det skulle sluta med en högerregering. Men Dadgostar har investerat all sin prestige i detta. Hon vill bli bakbunden av ett kongressbeslut. Hon vill aldrig mer vara den där dörrmattan då. Så att det jag hör är att detta är väl förankrat och att hon kommer då ro hem ett sånt beslut på kongressen.
Tack så mycket Helena Gissén som kommenterar inrikespolitik här på Ekot. Lördagsintervjun produceras av Maja Lagerkrans och Johanna Palmström. Tekniken idag sköttes av Andreas Eriksson. Nästa vecka är Per Olsson Frid vår gäst. Han är generaldirektör för Folke Bernadotte-akademin, en myndighet som jobbar för fred och säkerhet. Lyssna gärna då, och tack för idag, hälsar Anders Jelmin.